Alltså jag mötte den när jag gick på högstadiet och den var liksom en otroligt viktig bok för mig. Kanske en av de viktigaste i mitt liv. Jag tänker ofta på hur Kärlek och uppror liksom formade våra författar- och läsargenerationer också. Det var för mig var det första gången jag kom i kontakt med svenskspråkig dikt egentligen. Och många av de där dikterna minns jag än, som jag läste då, var jag satt och hur det kändes. Och
vi har förstått under arbetet med den här boken hur otroligt mycket den här boken har betytt för många olika läsare. Att det var verkligen en bok som en diktbok som cirkulerade på ett unikt sätt i liksom svenskspråkig litteraturhistoria nästan. Jag har ett minne av att när jag gick i skolan på högstadiet gymnasiet att den där boken den bara drällde, den bara fanns överallt. Det var som att öppnade man ett skåp så trillade den ut.
Ja men precis, och den kom ju med en sån liksom explicit uppmaning. I förordet så stod det att liksom, ta den här boken, använd den som du behagar. Riv ut sidor, sätt upp dem, stryk över det du inte tycker om, stryk men skriv dit det som du själv liksom vill lägga till och så. Och den där inställningen till poesi var ju otroligt liksom respektlöst befriande på något sätt.
Exakt, alltså det är ju någonstans en respektlöshet som tar en till det stora och unika med dikten egentligen.
Ja, ja. Precis.
Som finns i den uppmaningen och som vi hoppas få förmedla en gång till då, men med ett nytt urval som baseras på framförallt 00-talets svenskspråkiga poesiutgivning.
Det som är spännande med dikter bland annat är väl att de dels är kanske den språkliga evolutionen uttryckets finaste, renaste form och samtidigt så söndrade språket och gör vad som helst. Super,
det var fint sagt. Det var jättefint sagt. Men det tycker jag finns i vår titel också.
Det är ju berör och förstör.
Ja, att det är liksom att det är det där högt stående på något sätt att man kan bli så tagen, det sublima i språket liksom. Det som står i kontakt med evigheten och döden och meningen liksom. Och samtidigt ja, förstörelsen liksom. Det är bara att poesin också är ett sorts språkets verktygslåda eller liksom grundforskning där man kan ta sönder allting och sätta ihop det på nytt.
Mm. Vad tänker man då på för att lägga fram svensk språk i poesi just nu för unga?
Alltså vi har ju haft som det genomgående ledordet bredd när vi har gjort urval. Och det har med det att göra. Det har med att rikta sig till nya läsare av poesi att göra. Och då har vi tänkt på bredd både i fråga om att visa upp olika typer av poesi, olika slags dikt. Det finns mer berättande dikter som är väldigt tydliga vad de handlar om med en klar scen och så vidare. Men det finns mer experimentella och avantgardistiska och kanske dunkla dikter som kommunicerar på ett annat sätt. Men bredd är också naturligtvis vilka erfarenheter det är som befolkar de här dikterna och också vilka författare som har skrivit.
Mm. Nej men så är det ju verkligen. Jag tänker att liksom att läsa den här boken och läsa de här 79 dikterna av 79 poeter skrivna liksom under de senaste decennierna, det är ju också att träda in i liksom all den på något sätt mänskliga erfarenhet som det svenska språket härbärgerar ju. Dess sorg, dess lidande, dess glädje, dess fnitter.
Ja.
Liksom.
Vårt ideal som vi också formulerar i förordet är ju att en antologi i bästa fall är ett samhälle i miniatyr där olikheterna är styrkan.
Ja.
Och det är det vi har velat avspegla i den här boken.
Ja. Men också, jag tänker att säga ett samhälle i miniatyr, det är också att säga någonting om avhängighet på något sätt.
Ja.
Alltså att de olika dikterna och författarskapen också behöver varandra för att bli liksom inbördes meningsfulla. Så att det är ju ett sorts ja, men intrikat
sätten
sammanhang.
Sätten att tala. Ja. Det finns politiskt språk, men det finns andra sorters språk också som hör samhället till.
Ja.
Eller hur?
Ja, men visst.
Och sen, jag menar, man kan ju förstås och det görs det ju hela tiden, diskutera samhälle och vems samhälle det är och så vidare. Men det här är så enkelt, för att kan man svenska så kan man läsa dikterna. Och alla som kan svenska kan läsa dikterna, och redan det säger att det här, i alla fall här hänger vi ihop. Och det tycker jag är otroligt spännande.
Det är jättefint att tänka på det så. Men det är nog det betyder, att dikten är ett samhälle i miniatyr också.
Ja, och att man har språket tillsammans. Ja. Människor har språket tillsammans. Precis. Det säger det också.
Ja, och ja, men precis så är det ju verkligen. Att det är liksom språkets tanken, eller vad, så här, språkets gränser är tankens gränser också på något sätt. Så att det vi gemensamt allihopa kommer överens om att vi kan säga, det är också det vi gemensamt kan tänka ju. Och det håller vi på att förhandla kring liksom, med språkets hjälp hela tiden.
Men om man jämför med den förra Kärlek och uppror och nu 30 år senare, vad skulle ni säga att man kan säga om det svenska och kanske också då finlandssvenska, men kanske mera svenska samhälle eller världen idag, genom att titta på det som ni har valt in och det som ni och för sig också vet att finns och har tvingats välja bort, men att det där, vad säger dikterna om nutiden?
Men en väldigt påtaglig sak är att många av de här dikterna tar avstamp i liksom erfarenheter av migration, krig, rasism, som ju på något sätt är numera svenska erfarenheter. Också många av dikter som på olika sätt liksom berör frågor som har att göra med sexualitet och könsidentitet, som ju äger rum i samhället och i dikten därför på ett annat sätt än vad det gjorde för 30 år sedan. Så att rent liksom erfarenhetsmässigt kan man väl säga att dikterna avspeglar också ett nytt samhälle.
Och det har varit väldigt tydligt att det har avspeglat sig i utgivningen, att det har hänt väldigt, väldigt mycket i den svenskspråkiga poesin de senaste 20 åren, men framförallt de senaste 10 åren kanske. Att det är andra berättelser och andra röster som tar plats, andra erfarenheter befolkar dikterna helt enkelt.
Ja, men verkligen.
Det som säkert är viktigt för unga människor då, om man tänker på unga läsare, att förstå att makten över språk är makten över sitt eget liv. Jag kastar nu ut det, men alltså så här, kan ni lite på något vis reflektera kring det här, att man förstår att man kan göra allt möjligt, man ser vad man kan uttrycka och göra med ord och så vidare, och hur det hänger samman till att förverkliga saker man också vill berätta för andra om sina erfarenheter, ta makt helt enkelt. Men.
Nej, men frågan om makt och språk är ju stor och stor i boken, men alltså, jag skulle nog säga tyvärr att det finns något problem med att många unga människor får höra att du har makt att göra precis vad du vill med ditt liv, för det är klart att det kan vara en väldigt liksom stärkande inställning att få möta, och det, i viss mån kanske man har liksom ett utrymme och så, men samtidigt är det ju så att jag menar, liksom, det är otroligt svårt att göra klassresor allt svårare till exempel. Det som mest av allt präglar liksom, ens inkomst, det är ens föräldrars utbildningsbakgrund, och det är liksom statistiskt. Så att det kanske också kan vara skönt att höra, du har inte makt över så jävla mycket, men du kan i alla fall liksom leka med språket.